Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Axel Sjöblad är född i Malmö 1967 och flyttar till Lund som femåring. Under sin handbollskarriär som mittsexa i Lugi spelar han till sig en plats i Bengt Johanssons landslag och har ett VM-guld och ett OS-silver någonstans där hemma. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om att hänga i ribbstolarna under matcherna i idrottshallen, om en Lugi-generation som bröts upp lite för tidigt och vikten av etwas kultur. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi reda ut vart flytten gick 1972.
Då köpte mina föräldrar ett nybyggt hus uppe på Linaro. Linaro Mountains, som vi kallade det, som alltid skulle cykla den där uppförsbacken upp där. Och där bor mina föräldrar fortfarande.
Det är ett klassiskt 70-talsområde som man nog kan känna igen i de flesta städer. Med villor som liksom... Den ena ser likadan ut som den andra, tänker jag.
Ja, det är precis ett sånt område där du har, jag säger, 40 likadana villor, och sen kommer det ett nytt kluster med 40 andra likadana då. Och sen ser det ut så. Och sen var det en rätt så bra kombination, för du hade då ICA-butiken i centrum, va? Linaro centrum, och även hyreshus där nere. Så vi som träffades på skolan då, Vikingaskolan, kom från både villavärlden och lägenhetsvärlden. Så att jag och klasskamraterna startade ju då i Lugis handbollslekskola i gymnastiksalen på Vikingaskolan.
Ja.
Och jag var 6 år gammal när det drog igång. Och det var fullt, säkert 40-50 ungdomar. Vissa hängde i ribbstolarna, det var inga riktiga mål, utan de mål vi hade var uppritade på ribbstolar faktiskt. Så att det här pågick ju egentligen kring varje skola, den här handbollen för ungdomar. Och det blev ju så när vi hade spelat våra miniturneringar där uppe, allt eftersom man lärde sig, så fick man ju sen komma ut i den stora Lundavärlden då och spela de interna Lugi-turneringarna mot de andra stadsdelslagen. Så det kändes verkligen som Lugi var på plats i hela stan. Det som också var rätt så speciellt är att handbollen var bara en av komponenterna, för sen spelade man fotboll i Lunds BK, man testade basket, det var massor med olika idrotter på gång. För det var ju inte så att i början att det var 4 handbollsträningar i veckan, utan det var måndagkvällarna och sen blev det kanske måndag och onsdag. Och det var andra kvällar som skulle fyllas med grejer också. Så att vi var igång med många olika idrotter. Men det var ju killar som var duktiga på bollidrott. Mm. Och vi som hade lite flyt på handbollen till exempel var också okej på fotbollen. Och i början så var det ju inte den där liksom att... Man skilde ut och visste vilka som skulle bli bäst eller vilka som ville fortsätta och mer hålla igång och sådär. Och det utkristalliserades ju mycket senare. Men det var ju roligt, alltså, bara för ett exempel. Martin Dahlin var ju med och spelade handboll i Hofort och vi stötte ju på varandra där. Va? Men sen så var ju han outstanding på fotboll. Mm. vilket jag aldrig hade kunnat bli. Men då i den åldern där i början hade vi inte de där skillnaderna.
Spelar ni turneringar även liksom när ni blir lite äldre? Spelar ni även utanför Lund? Då?
Ja, alltså det började ju med de här stadsdelsturneringarna då. Det var så det drog igång kan man säga, det här lite mer seriespelet. Men sedan så kom det ju en tid när man började slå ihop de här stadsdelslagen. Och det blev mer att man samlades i lite större grupper. Men då öppnade sig ju världen upp med liksom Dalhemskuppen, det var Sundskupp i Helsingborg, det var Lundaspelen såklart som kom. Då började det här komma och det var ju då man började se att det även fanns handbollslag utanför Lund.
Hade ni någon uppfattning om att, jag tänker det är ju också en väldigt rolig bild du målar upp, att man först i de här olika stadsdelslagen är i sin egen lilla värld. Mm-hmm. Hade ni någon uppfattning att det också pågick att det fanns liksom en vuxen handboll samtidigt?
Ja, vi visste ju att det fanns. Mm. Men det var inte så att vi var och tittade liksom varenda gång i början. Utan det var ju en stor grej. Man kunde åka ner med laget och titta på A-laget då. Och det kan ju säga att det var ju roligt att titta på. Men det var inget som man då i de allra första åren siktade på att man skulle komma dit. Men det var ju häftigt att få komma ner. Och det var ju i gamla idrottshallen i Lund och titta på det här. Och på tal om ribbstolar, så även där så fick man ju vara vid ribbstolarna. När man som lugiknuda kom till hallen där så fick man ju inte ta de dyra sittplatserna. Där skulle ju andra sitta. Så vi ungdomar radade sig upp längs med målen. Så där stod man ju kanske en meter till vänster eller höger om stolpen. När de här tunga herrarna på den tiden drog på för fullt. Alltså det var ju ibland med livet som insats som man hängde där vid sidan och tittade. Och jag ska säga, hallen var full. Och det var en otroligt häftig stämning. Men samtidigt så tror jag idag hade man aldrig fått sätta folk så nära målen som vi var då. Alltså det var ju som man var med i matchen. Du hörde allt snack, du kände dofterna, bollarna susade nära va? Och du fick målvaktens både glädje och sorg beroende på om det blev räddning eller mål. Och det var ju också så i idrottshallen där att det är ju även längs med långsidorna så var det ju stolar ända nere, så att sträckte du ut benen så hade du ju benen inne på. Det fick ju inte vi sitta där redan då när vi var så små, men senare så såg man ju då att när sträckte du ut benen så var du inne på planen. Så nära var publiken.
Alltså motsvarande avbytarbänk.
Ja, precis. Man kan säga att publiken satt på avbytarbänk. Så skulle man kunna uttrycka det, för så nära var man.
Vad är det för tränare du har i ditt Lugelag? Kan du, liksom, är det så att du minns liksom profiler som dök upp?
Ja, det gör jag. Alltså det här, alltså jag sluter ögonen nu kan jag säga till er som bara lyssnar på detta. Och ser framför mig personer som har varit med då och lagt sin tid på detta och präglat liksom den ena ungdomsgenerationen efter den andra i Lund. Jan Wifstrand bland annat. Sedermera Sydsvenskan och upp till Stockholm och tidningsarbete där och numera Rapidus och allt. Han var en av mina tränare. Legendarerna Lars Laban Jönsson och Sven Eske som tränade oss som 67 år.
Som var gympalärare på
gympalärare
Spyken.
På Spyken, bland annat Eske Hansson. Jag menar, så mycket som han har gjort för Lunds ungdomar där, det går inte att mäta. Sen givetvis Pekka Lagerlund, Axel Detner, Jan Rasmusson. Alltså jag kan sitta och rabbla namn, men det är de här som kommer för mig direkt. Och personer som verkligen har både lärt oss handboll och uppfostrat oss. Arne Lindströms anda hade ju även kommit ner till de här när det gällde etvärldskultur. Aldrig resor utan att man lärde sig någonting. Det var, alltså det här har ju präglat mig för livet.
Men det här med etvaskultur, lite kultur för den som inte är tyskbevandrad.
Ja, för mig är det ju någonting som vi också tog faktiskt med in i handbollslandslaget när jag nådde så långt lite senare i min karriär. Men för mig så var det här, i alla fall är mitt intryck att det var rätt så unikt för Lugi tidigt. Alltså tack vare de relationerna som Staffan Holmqvist och andra Lugi-ledare, Arne Lindström på den tiden, hade byggt upp internationellt, så öppnades ju inte minst världen bakom järnridån, öppnades upp för Lugis ungdomar. Och Lundaspelen gav en möjlighet för Lugi att bjuda in de här klubbarna från Östeuropa som knappt kunde lämna sina länder. Och i detta och det här resandet som kom igång så kom ju också en slags utbildning av oss killar och tjejer som kom ut. Och dels fick vi ju upptäcka Östeuropa bakom järnridån, men också naturligtvis länder i Europa, i Västeuropa. Och det gjorde ju att, jag menar, påsklov och sportlov, alltså ett av dem varje år minst, vigdes ju åt resor i minibuss eller med tåg ut i världen. Och det gjorde ju att vi fick ju se saker som många ungdomar liksom knappt kunde läsa om i tidningarna eller höra om på den tiden. Va?
Och det här är då inte, nu pratar vi inte A-lag, utan då pratar vi fortfarande...
Ja. Det var i
ungdomar,
verkligen ungdomar var tidigt började, satte man den här resekulturen. Och för oss var det också, jag måste säga, de stora minnena har man ju definitivt från då Tjeckoslovakien som det hette på den tiden, Sovjetunionen, Östtyskland. Alltså att komma dit och se hur livet där var. Att äta på de restaurangerna som vanliga människor gick åt på. Att sova i gymnastiksalar eller i enkla idrottsanläggningar. På den tiden där, det var alltså oerhört lärorikt och oerhört spännande. Och också bara de här resorna med tåg, där beväpnade vakter kommer in och liksom tittar igenom din packning och de har speglar. Alltså det här hade med det. Alltså det, att se det på riktigt, det präglar dig.
Och det är stämplar i passen.
Ja, och det var stämplar, oj vad vi samlade stämplar i passen. Och det skapade ju också en nyfikenhet från oss att, liksom, att resa. Och att lära känna andra människor. Och jag ska säga, det är så många gånger. Och det är klart att det blir lite mer när man har fått sitta med på de här mötena som var i samband med de här handbollsmatcherna. Där lagen skulle mötas. Och det var borgmästaren från den byn. Och det var Lugi. Och det var liksom Libersportfreunde. Och det var det hela. Alltså, man fick ju sitta med och uppleva det här. Och vissa kvällar tyckte man vi var urtråkiga. Men nu när man tittar tillbaka på det. Vilka grejer vi fick se. Vad vi fick vara med om. Helt fantastiskt. Jag hade som min egen lilla tradition här att var jag än var skriva vykort som man ju gjorde då. Va? Men jag upptäckte ju det när min farmor hade gått bort. När vi gick igenom hemma hos henne och farfar då. Alla dessa vykort hon hade fått från de resorna vi hade gjort med Lugi. Som var sparade och dokumenterade.
Hon hade sparat dem.
Och då ska jag säga att min farmor och farfar, de ville inte ens ha svenska pass. De bodde i Vimmerby. Den resan de gjorde, det var ner till Lund för att hälsa på oss och det kunde vara någon annanstans i Sverige, men att få med dem utanför gränserna, det var omöjligt. Och däremot så kunde de jättemycket om andra länder. Och där var det klart att de här vykorten som kom i början då från Europa, men sen senare resor då från Taiwan och överallt var vi var, det var ju dokumenterat och liksom stärkte ju dem liksom i sin världsnyfikenhet. Va?
Reste de genom det, tror du?
Ja, på något sätt så tror jag att de gjorde det. Och det var ju såklart också fantastiskt för dem att kunna prata om vad jag och då mina bröder som också spelade handboll, vad vi gjorde där och vad vi reste. Tänkte liksom diskussionerna på kafferepen i Vimmerby plötsligt. Vilken input som kunde komma där. Och det var ju så himla kul att se att alla de här korten var sparade.
Är det så att du upptäcker någonstans att du är duktig, eller är det någon annan som känner att ja, men, här finns talang, eller tycker du mest att det är roligt och du tränar på, eller hur är liksom ditt eget förhållande så som du minns det när du nu är, om vi säger 13-14 någonstans?
Ja, då är det ju så här att det blev så att min kärntrupp av vänner, killar födda 67 och 66, det blev så att det var de som spelade handboll. Och det kom ju den där tiden, och du prickade rätt så bra, Mats, 13, 14, 15, när man börjar få välja idrott, därför att det tar mer och mer tid och det är svårare och svårare att hålla igång med mer än en idrott. Och jag hade utöver idrotten, jag spelade klarinett också. Va? Och bara kombinationen av handbollen och musiken där det var, och läxorna, det blev inte så mycket tid över. Och då hade jag mina bästa kompisar inom handbollen. Men det var också så att under de här första åren så visade sig att de tränarna vi hade, de fick oss att bli rätt så bra handbollsspelare. Mm. Och där vill jag också säga att jag tror att alla tränare, nu håller vi oss i Sverige, någonstans börjar med samma råmaterial. Varför skulle killar eller tjejer i Göteborg vara annorlunda än de som är i Eslöv eller de som är i Lund, va? Så att det arbetet som ungdomstränarna gör när man fostrar inom vad det än är, det är det som gör skillnaden i början. Och vi hade väldigt bra tränare, vilket gjorde att det blev inte bara det att det var kul, men det var också så att det sattes en slags vinnaranda också. Och ju äldre man blev, ju viktigare blev ju också den för oss som var tävlingsinriktade. Så det var klart att där var kompisarna, det var också i en positiv miljö, det var spännande resor, men det var också vinnande lag. Och det är klart att det påverkade mig, jag är väldigt tävlingsinriktad själv. Det påverkade ju mig i mina val, såklart. Så då blev det rätt så naturligt att det blev handboll. Och tack vare de här tränarna så var det också så att vi gick från att det bara var roligt till att det var också roligt, men kryddades med att man fick liksom vinna Lundaspelen, man fick vinna Dalhemscupen, man fick vinna Sundscup, man var med och tävlade om medaljerna i ungdoms-SM och annat. Det präglade oss såklart, det gjorde det. Sen vill jag återkomma till det här, och det också har varit en viktig lärdom för mig genom livet, det här med den här vinnarkulturen, att det viktiga i det är också att inse att liksom man utvecklas olika. Och jag vill trycka på det här att alla ska med och alla vill vara med om det också är roligt runt omkring. Och ett rätt så specifikt minne där, det var när jag spelade då med Lugi 66-or och det här var 1980. De var 14, jag var 13, de var i puberteten, det var inte jag, men jag fick vara med. Och då hade vi satt som mål med det här laget att nu skulle vi göra den här dubbelresan till Partille Cup och till Sweden Open. Och det kan ju vi också säga för de som är lite yngre att på den tiden var Partille Cup en mindre turnering på väg att utvecklas och Sweden Open var den stora. Det var liksom utomhus svenska mästerskapen då.
Vad var det?
Då var den i Uddevalla det året, men den roterade runt. Och jag tror också det var det som gjorde att den föll sedan mera, medans Partille Cup ju nu har ju växt till en fullständigt makalös turnering. Men då hade vi liksom med våra tränare satt som mål att nu ska vi göra den här turnén i två minibussar och så ska vi försöka vinna de här turneringarna. Vilket vi gjorde. Det var helt fantastiskt för oss, men jag fick inte spela speciellt mycket. Men för de var större än mig just då, de andra killarna. Men jag var med och jag kände mig precis lika delaktig och det var så häftigt att få vinna i laget utan att du alltid behövde vara spela helt. Det gjorde, man tänkte liksom inte på det. Och jag vill egentligen säga det, för jag märker idag på många, och det kan vara både föräldrar och ungdomar, att man liksom man glömmer att ta det där steget tillbaka där man tänker så här att den här killen eller tjejen vill verkligen hålla på med idrotten, men jag måste också respektera att under några år så växer några lite snabbare än de andra, och då kanske man spelar lite mindre för att man ska inte heller behöva bli mosad av för stora motståndare. Men det jämnar ut sig sen och det är ju därför man vill ha alla med. Mm. För återigen så är, och det håller jag verkligen med, du vet aldrig vem som blir riktigt bra i slutändan. Nej. Det vet du inte. Och du vet inte vem som ville det egentligen, för att vi har alla olika intressen och olika mål med det vi håller på med. När man kom upp i 14-årsåldern då började det ju bli att då spelade man ju om svenska mästerskap. Och då för mig, där tar ungdomsidrotten liksom sitt första steg mot att bli lite mer av en urvalsidrott. Mm. Därför att spelar man om svenska mästerskap så på något sätt så börjar det bli allvar. Mm. Och det är klart att då blir ju resultatfokus större. Mm. Och i samband med det så blir det också att då smalnar det ju av. Så att alla kan inte vara med i det som kanske är första laget då. Men i både årgång 66 och årgång 67 så var det så att det var mycket fler spelare än att det skulle räcka för bara ett lag. Så vi hade både två och tre lag igång. Men de andra tyckte också att det var roligt. Ett praktexempel är ju Olof Lund som var med och spelade i det här och som är oerhört positiv kring sin tid som handbollsspelare. Olof blev ju aldrig elithandbollsspelare men refererar fortfarande till tiden i Lugis ungdomslag som en av de roligaste i hans liv. Så att tack vare att det var kul och tack vare att du hade bra kompisar så hängde du med ändå. Och det är ju precis det där man vill försöka hitta. Så att vi hade ju ett antal spelare som spelade kanske om SM. Och sen var det andra som var med. men inte spelade precis de matcherna, men de var ju lika mycket med i laget, och när vi var på andra turneringar så spelade man tillsammans igen, va. Och jag älskar det här att höra. Olof Lund var ett exempel, Tobias Regnell som är i Göteborg nu ett annat, va, som jag också spelade handboll med och som ju har gett sig in åt skrivandet och hållit på med offside och annat och publicerar från Göteborg. Han har också väldigt positiva minnen av sin handbollstid. Alltså, det är ju så man vill att det ska vara.
Det man också undrar här, som du bara nämnde i förbegående, är ju hur duktig var du på klarinett?
Ja.
Om du är tävlingsinriktad, ja, ja. Tänker jag.
Nej, men återigen, allting är ju relativt. Va? Men jag gör så att när jag ger mig in i grejer så gör jag det ordentligt. Och för mig var musiken fantastisk. Och jag var utbytesstudent i USA 1984-1985. Och där spelades ingen handboll. Och det som öppnade mycket gemenskapsdörrar för mig där, det var att jag spelade klarinett. Och fick vara med i skolans marching band, och jag fick spela liksom in the county band och in the school band. Och jag fick massor med vänner genom musiken.
Var i USA är du?
Jag var i Delaware, en av de minsta delstaterna på östkusten, nedanför New York och New Jersey. Och i en liten stad som heter Lewis, som jag absolut inte visste fanns överhuvudtaget.
Det är ingen som vet.
Nej, det är ingen som vet.
Inte ens de, knappt
de själva. Ja, nu ska jag säga, nu har det utvecklats väldigt mycket där och det är många turister som åker dit, men det är ju fortfarande en relativt okänd plats i USA.
För Delaware är också någon form av skattelättnad.
Ja, det är så. Där ligger mycket huvudkontor, kan man säga. Va? Och det är en lågskattestat. Kallades för The Chicken State också, därför att det var otroligt mycket kycklingfarmar där. Men... nu är det mer känt för just jag skulle säga de låga skatterna och en fantastisk kustlinje med fina sommarorter.
Det är USAs Vellinge, kan man säga.
Ja, det skulle man kunna säga.
Du var i USA då 84-85 och spelade ingen handboll. Mm. Men det var ju också en tid när man kanske inte har någon koll alls på vad som händer hemma. Mm.
Nej, men jag har hela tiden haft som filosofi, jag tycker att man ska försöka liksom när man är ung att prova så mycket som möjligt. Och där var våra föräldrar väldigt bra som egentligen la upp det här smörgåsbordet och urvalet. Det de egentligen var mest noggranna med, det var att de ville att vi skulle ha både musik och idrott i våra liv. Vad vi sen gjorde, det var mindre intressant, men vi skulle ha de komponenterna. Och då var det såklart för mig oerhört lätt med idrotten, och det var det första och det viktigaste för mig. Och då insisterade ju mina föräldrar lite mer på musiken och tryckte på den. Men tittar jag på mina bägge bröder nu, så jag har två bröder, Aron i mitten och Hannes är yngst, jag är äldst. Aron valde musiken och håller väldigt mycket på med den fortfarande. Och Hannes, han kör liksom så lite av varje, bara så som den yngste då. Va? Men vi fick liksom samma möjligheter och det var egentligen intresset från våra föräldrar att vi skulle försöka få den här bredden. Men sen blir det ju så i livet att ju mer tid någonting tar till slut, ju mer krut behöver du lägga på det. Men jag är fortfarande nu, kan jag säga, ibland avundsjuk på Aron, va? För att min handbollskarriär, den ligger långt, långt tillbaka i tiden, och där är jag ju verkligen betraktad som föredetting nu, medan han kan spela piano och underhålla på alla möjliga ställen fortfarande. Mm. Medan jag bara tillhör där historien. Så är det ju.
Ja, men ni kanske kan göra någon kombo där han spelar lite så här varieté, han spelar piano och du berättar historier från din handbollskarriär. Det kan bli,
ja, det
svårsålt, men kanske ändå...
Jag tror det kan vara rätt svårsålt om man inte jobbar i väldigt små kretsar med...
Ja. Väldigt smala sammanhang.
Sammanhang med familjen, ja, där kan det gå hem.
Det kan bli något så här etfaskultur.se, ja. Så får ni sälja det till... Ja. Vi får se. Det är ingen jättebra, jag ska inte satsa alla dina pengar. Don't quit your day job på den.
Nej, det tror jag inte man ska göra.
Men när du kom hem från USA så Olle Olsson var då tränare för Lugis A-lag. Mm. Och han får väl ändå betraktas som en legendarisk tränare?
Ja, alltså för mig och också ett antal spelare då i ungefär min ålder, så var ju alltså Olle en, liksom, jag skulle säga, en person som verkligen visade oss vad vi behövde göra för att bli bättre. Och då ska vi säga, nu pratar vi lite då, nu är vi på den nivån. Mm. Och Olle visste vilka knappar han skulle trycka på för att trigga detta hos oss. Och kunde också vara väldigt tydlig och direkt i vad vi behövde göra för att komma vidare. Och det kan man ju säga när man tittar tillbaka på de åren med Olle Olsson som för oss då födda 66, 67, någon 64 och även lite om vi tittar ner mot 69, 70. Va? Så där blev rätt många landslagsspelare. Mm. Och det är klart att i det har ju Olle Olsson spelat en väldigt viktig roll. Jag tror han hade ett bra råmaterial att jobba med. Men han lyckades förädla det på ett väldigt fint sätt. Och det var också så, det som gav mig den allra största respekten för Olle, det var att allting som han bad oss att göra och träna på hade han gjort själv. Ett praktexempel, man kommer ner till idrottshallen, det är vinter, det är räligt väder ute, snöstormsaktigt och halt. Och Olle säger att ja, nu är handbollsträningen klar, nu ska vi ut och köra intervalllöpning i stadsparken. Och vi säger, skämtar du? Det, är liksom, det gick ju knappt att komma till hallen. Vet ni vad? Jag var ute och gjorde precis det innan träningen. Det går alldeles utmärkt. Jag har gjort precis det ni ska göra. Okej, okay. Då går vi ut och gör det. Nej, men jag menar, det var det. Leading by example, va? Och sen är det klart att det uppskattas kanske inte av alla. Men för oss då så var det precis vad vi behövde.
Och du var 18 år gammal typ?
Jag hade, för mig blev det ju rätt häftigt det här, va? För att jag kom ju hem från USA, hade varit utbytesstudent då 84-85, kom hem till sommaren 1985 och då spelades den här turneringen Sweden Open i Lund. Och då halkade jag ju in där i liksom U21-klassen, så jag kommer ihåg vi spelade mot Magnus Wislander och Johan Eklund, alltså de bästa redbergslidskillarna, och vi i Lugi hade ett lag med vissa spelare, Göran Löfqvist född 64, men sen var det stommen var födda 66 och vi var någon 67. Och jag kom rakt in i det. Jag hade ju inte tränat handboll på 10 månader, men jag hade hållit igång väldigt mycket med sport under tiden i USA. Men, så jag var väldigt vältränad och kom rakt in i den där Sweden Open-turneringen och det gick hur bra som helst. Och för mig så kände jag att det visar ju precis det här att det är inte farligt att vara borta ibland från någonting. Bara man håller igång med andra saker under tiden. För det sitter kvar. Och det gjorde att redan där 1985 så lyfte Olle Olsson upp mig i A-laget. Och det var ju en jättegrej. Jag hade ju knappt tänkt på A-laget i handboll när jag var i USA. Det kändes som att nu gäller det att komma tillbaka in i ungdomslaget igen. Men för mig blev det ju fantastiskt, va, att komma tillbaka och rakt in i den här disciplinen som krävdes att träna med ett A-lag samtidigt som jag då skulle börja tvåan på gymnasiet.
Ett tvåan på gymnasiet?
Ja, för jag åkte ju efter ettan, va, och sen så kom man ju tillbaka och fick då gå med de som var födda ett år senare. Så födda,
ja, det var det tillgodoräknades.
Nej, det tillgodoräknades inte, så jag fick ju ett extra år liksom i gymnasiet kan man säga. Mm. Tack för det här utbytesstudentåret i USA. Men, så det innebar att från tvåan på gymnasiet så var jag med i Lugis A-lag. Så jag kom ju in i den truppen då redan hösten 1985. Mm. 18 år gammal då. Och det är klart att för mig var det ju som intresserad av det helt fantastiskt.
För i USA, handbollen är ju väldigt liten, ska man ju säga. De har ju ett projekt nu med Staffan Olsson bland annat.
Staffan Olsson, Robert Hedin, Claes Hellgren var ju tidigt ute redan när det var OS i Atlanta. Så att det har ju varit svenskar över och jag menar det finns ett intresse för handboll. Man uppskattar sporten jättemycket därför att den är fysisk, det är mycket mål, det händer grejer hela tiden.
Och det är väldigt mycket statistik.
Dessutom, precis.
Amerikanerna älskar ju statistik vad det gäller.
Ja, det har du helt rätt i. Så jag tror att handboll...
Claes Hellgrens statistik borde ju vara liksom, det är hand i handske för den amerikanska idrotten.
Ja, så där är det snarare så att den amerikanska liksom sportkalendern på året, den är redan så laddad med andra idrotter att det är väldigt svårt för nya idrotter att slå sig in.
Men du ska in och konkurrera med basketsäsongen?
Ja, du har basketsäsongen, du har amerikanska fotbollen som kör just nu, du har hockeyn som kör nu, så jag menar det är inte så lätt att konkurrera ut Monday Night Football, för att ta ett exempel. Men där är däremot ett intresse från utövare att göra det och hålla på med handboll, och det är ju klart att det byggs ju väldigt mycket på att det är en olympisk sport. Med de här härliga amerikanska idrottssäsongerna då så spelade jag soccer, alltså våran fotboll, på hösten där. Och där kan man ju också säga då att som relativt medioker här hemma då, Där skrattade ju mina kompisar åt mig för de tyckte inte jag var tillräckligt bra i fotboll. Så blev jag då skyttekung i liksom serien i USA. Och återigen så visade det att vi svenska ungdomar står oss rätt bra när vi åker ut i världen. Så jag spelade soccer där på hösten. Och sedan så tränade jag friidrott och sprang 800 meter på vintersäsongen och även på vårsäsongen. Så att när jag kom tillbaka till Sverige efter det där, jag var ju mycket mer vältränad än jag åkte faktiskt. Och det roliga med USA, det är ju också det här att där gör man ju sin träning i skolan. Mm. Och man tävlar ju för sin skola. Så att det var ju perfekt att varje dag när skoldagen var slut så stannade man kvar, gick till omklädningsrummet och bytte om. Och så tränade man varje dag. Och sen åkte man hem efter det och kunde göra läxorna eller vad man nu vill göra. Så att det passade mig fantastiskt bra.
Du spelar i Lugis A-lag i, vad är det, 7 år? Mm. Mellan 85 och 92.
Ja, just det. Jag måste säga att det är en fantastisk grupp spelare och vänner nu som... Och en vänskap som skapades under den här tiden. Alltså det är så lätt för mig att rabbla namn här. Alltså det är Pelle Kjell, det är Daniel Roth, det är Sten Olsson, det är Patrik Romberg, det är Göran Löfqvist, det är Emil Sundström, det är Pontus Grönqvist, det är Christer Eriksson. Alltså det är så, det är Putte Åsvärd som kommer till Lugi från RP. Och återigen så blev det också så att när man tittar på det som Olle Olsson åstadkom och man går igenom den här gruppen som det var, och det var dels var det de här 66 och några 67, men det var också yngre killar som Jonas Persson född 69 då som var med oss i det här, va? Så tittar du på det laget som vi kunde sätta på banan där när vi kommer kring 1990. Så har du på vänster sex så har du Daniel Roth och Pontus Grönqvist. Bägge två gjorde landskamper, Danne fler än Pontus. Och på vänster nio Jonas Persson som gör landskamper. Mitt nio Pelle Kjell som gör landskamper. Mitt sex, jag som gör landskamper. Höger nio hade vi Kjell Lundgren som inte gjorde landskamper men var riktigt duktig. Höger nio också född 67, kom från Jönköping lite senare in i den här gruppen. Och sen på höger sex då har du Emil Sundström som också är och nosar liksom på landslaget när han, och Sten Olsson som var där tidigare. Så jag menar, det här var ju ur ett idrottsligt perspektiv då, alltså det var ju killar på allra högsta nivå. Och som dessutom kopplades ihop med en spelare som Sten Sjögren som var med länge då, som var etta ute på högerkanten, bara som ett exempel. Och sen är det ju andra äldre killar, jag kan rabbla namn här, Roland Nilsson, Jonas Sandberg, det är ju, alltså Håkan Lellen Hansson, alla de här man har fått spela, det är fantastiska personer. Och jag menar, det som jag kan sakna under den här tiden med Olle, det var ju att vi aldrig lyckades sätta pricken över i. Vi i den generationen spelare tycker ju det är för tråkigt att Lugi bara har vunnit SM-guld 1980. Mm. Vi kände att vi borde ha kunnat göra det också med det materialet vi hade. Det var, tittar du på det så hade vi generationerna före oss. Och det här var ju en tid i svensk handboll innan proffshandbollen riktigt hade öppnats upp. Så elitserien var ju enormt stark. Och det var ju den här tiden när Redberg Slid hade det här 64-generationen då med bland annat Magnus Wislander och Johan Eklund som jag nämnde tidigare kombinerat med Björn. Alltså det var ett otroligt starkt, och så hade du Drott. Som då hade liksom kryddat och värvat in då bland annat Magnus Andersson. Och det var ju de två klubbarna och Lugi som egentligen, och sen var Sävehof, det var några andra som var uppe och tullade lite på det, men det blev på något sätt att vi lyckades aldrig riktigt spränga igenom den här RIK-drottmuren. Och tyvärr så splittrades vårat lag sen lite för tidigt. Mm. Olle slutade, tyvärr. Och så började det krackelera lite grann. För där fanns en potential att vinna någonting med det laget. Men det är ju, vi lyckades aldrig riktigt, om man ska vara bäst när det gäller.
Hur nära var ni?
Alltså vi var så nära, vi spelade ju semifinaler. Och bland annat mot Drott. Och om jag nu kommer ihåg rätt så var det 1990. Så det är semifinal mot Drott, det är bäst av 3 matcher. Vi börjar hemma, för de var placerade sig högre upp i serien, så vi börjar hemma och sen är det 2 bortamatcher upp i Sannarpshallen. Och vi vinner hemmamatchen och vi känner att nu är generationsväxlingen på gång här, och RIK spelade på andra sidan då, va. Vi vinner hemma, vi åker upp till Sannarpshallen. Jag tror vi leder med 17-12 när det bara är ja, säg mindre än en kvart kvar av matchen. Och så kastar publiken in mynt. Och det blir liksom lite uppror i hallen och oreda och alltihopa. Och på något sätt så kommer vi ur balans.
Och drott med varför kastas mynten?
Ja, för de var ju sura för att Lugi ledde och de tyckte domarna dömde fel och alltihopa. Va? Och så här, vi spelade ut drott totalt. Men drott var enorma vinnarskallar. Och jag menar, du hade Magnus Andersson, Ola Lindgren, du hade fortfarande Thomas Gustafsson och det var en blandning av äldre och yngre, Göran Bengtsson. Och, alltså det var ett kanonlag de hade, var verkligen bra. Och där när de mynten kastas in så på något sätt så vänder alltihopa och drott kommer i kapp. Och det blir förlängning, oavgjort, förlängning igen, oavgjort och sen tappar vi på straffar. Och sen åker vi ner till Lund och får slicka såren och så ska vi upp till Sarnapshallen en gång till och spela igen. Och då är det så att matchen är helt jämn till slut och vi har bollen i sista anfallet som vi tror det ska vara. Men missar vårt läge och sen gör drott mål och vinner med ett. Och går till SM-final. Så nära var det. Och det är det som är så härligt med idrotten tycker jag. För jag har en enorm respekt för den här vinnarandan i drott. Va? Och de var bättre. Men alltså det, så nära var det. Och jag tror att hade Lugi gått till den finalen och fått möta RIK där. Så kunde Lugi ha fått både ett och två SM-guld senare. För då hade man liksom kunnat hålla ihop hela den här truppen och alltihopa. Va? Men det är en ren spekulation. Och det, vi var inte bäst när det gällde.
Ja, för där är väl en känsla såklart att, ja. Att när den vinsten inte kommer så ja. Tvekar man lite grann. Och någon har man ja. Funderat på att kanske lämna eller göra ja. Någonting annat så gör man det då snarare än att hålla i ett tag till.
Och det var lite det som hände. Var bland annat Pelle Kjell som var oerhört viktig för vårt lag där som spelmotor. Va, gick ju sedermera till Ystad och vann med och vann SM-guld med Ystad 1992. Alltså, och det var liksom... När du väl började tappa, för tittar man på det råmaterialet vi hade i det laget så var det definitivt ett lag som skulle kunna ta över. Om vi säger att 64 var RIK-tiden, så när vi kom till 66 så var det Lugi när man tittade på det då. Va? Men jag måste säga, jag tycker lite synd om Olle faktiskt på det sättet, för att vi borde ha kunnat ge honom det SM-guldet faktiskt. Det borde vi ha kunnat göra.
Parallellt med detta så någonstans där så är det, du gör ju ungdomslandslagskamper men du kommer också in i A-laget.
Ja, det, alltså för mig blev det så att jag kom först med då i juniorlandslaget och jag kom ju in i de här, ja det hette regionläger och elitläger och så på den tiden och kom ju in i detta i rätt tid för min ålder så att säga. Och det innebar ju också att jag liksom kom ju upp på radarn för Svenska handbollsförbundet och de som tog ut de olika ungdomslandslagen. Så att jag var ju med då i juniorlandslag för 67-orna, juniorlandslag för 66-orna och sen då i U21-landslaget. Då var det för 66-orna, det var bara jämna årgångar. Som kulminerade med, då, med att vi kom fyra i ungdoms-VM i Rijeka då i före detta Jugoslavien 1987. Så det var ju bara 2 år efter att jag hade kommit hem från USA. Och sen efter ungdomsanslaget där så...
Är det, och när är detta? Är det, har du hunnit ta studenten? Eller?
Ja, det här var ju 87 va? Och det var ju detsamma. Det var ju när ungdoms-VM:et gick så hade jag ju tagit studenten och börjat med militärtjänstgöring.
Okay.
Så att det var, då hade jag precis liksom lämnat gymnasiet och sedan så var det 18 månaders militärtjänstgöring då. Va?
Vad gjorde du det?
Då var jag i Revingehed tillsammans med många andra handbollsspelare. Mm. Och det var perfekt för oss. Det var, på det sättet där var ju militärtjänstgöringen bra. Va? Där fick man också träna ordentligt. Och det passade bra för då kunde man fortsätta att spela med Lugi. Mm. Men det var ju en svårare kombination egentligen, alltså när man kom till matcherna, för att man kunde inte vara med och träna på vardagarna så här med laget på det sätt som man kanske hade önskat. Så att, och sen var man rätt så trött efter alla de här långa dagarna utomhus och nätterna i tält. Men samtidigt så, det är inget jag vill ha ogjort, men där kom det här ungdoms-VM:et då när jag var i min militärtjänstgöring. Och sedan så efter det så var ju så att säga ungdomslandslagstiden slut. Och efter det så kom jag ju med i Bengt Johanssons första landslag då, och det var ju hösten 1988. Ja, Bengt Johansson var ju tränare i idrott i många då år innan han tackade ja till att ta landslagsuppdraget. Och hade ju en gedigen utbildning från GIH först och sen en väldigt duktig handbollstränare. Så det är klart att liksom stommen i hans tanke kom ju från Drott, som ju också hade varit så framgångsrika i svensk handboll. Men där tycker jag också att Bengans storhet var ju att lyssna in och känna av. Så han, det blev ju en kombination av liksom det som Redbergs Lid och Drott hade gjort och som kanske kunde kryddas lite grann med det som vi hade med oss från Lugi också. Det var ju en häftig modell när vi byggde upp liksom det spelet som landslaget skulle ha, där vi som var med också var med och tyckte om hur kombinationerna skulle genomföras. Vi hade jättemycket diskussioner, vi gick igenom de olika kombinationerna på träningarna och det här utmynnade ju i det som är liksom blev ju Bengans bok med kombinationer som alla nya landslagsspelare fick ta till sig när de kom in.
Var det en fysisk bok också?
Ja, fysisk bok. Ett häfte skulle jag kalla det, va? Med alla de kombinationer som vi använde beroende på vilket motstånd vi mötte och vilket försvar de hade. Och som vi alla spelare hade memorerat och egentligen tränade på. På varje träning så började vi med att gå igenom ett antal av de här övningarna. Så det var en del av uppvärmningen varenda träning vi gjorde. Därför att det här var ett beteende som såklart skulle automatiseras. Och jag gillar ju också det generellt att du improviserar inte från början. Utan först så sätter du en grund som är i princip automatisk. Och sen improviserar du på det. Och tjusningen med de här kombinationerna, det var ju att vi ville ju sätta bollskickliga spelare i situationer där de skulle slå den sista passningen eller ta avslutet. Och jag menar, nu tar jag Magnus Andersson som exempel. Har du en kille som Magnus Andersson och du gör kombinationer som ger honom tre alternativ för den sista passningen, kanske dessutom för en egen avslutning, det är väldigt svårt att stoppa. Och det för mig visade återigen att gör du ditt grundarbete och sen släpper du loss de bollskickliga, då blir det oerhört bra. Och vi satte ju upp det här spelet för att kunna besegra Sovjetunionen, som ju var det som gällde när Bengan tog över. Så vi tittade ju på dem. Var är de starka? Var är de svaga? Var är vi starka? Var är vi svaga? Hur ska vi bygga upp vårt försvar så att vi får maximal nytta av Mats Olssons kompetens, Mats Franssons, Thomas Svenssons? Hur vill de ha skotten? Vi började ju där. Och vi visste att de var stora, så vi visste att vi måste göra mycket mål på kontringar. Hur får vi Erik Hajas i läge som exempel? Hur får vi Per Thorsson eller Sten Sjögren? Hur får vi rätt spelare i rätt läge? Och det var ju bara genom att träna in det. Och när vi väl kom upp så visste vi att vi behövde ha kombinationer som vi kunde använda för att lura de här stora försvararna. Det var den ena fördelen med det.
För Magnus Andersson är inte så lång.
Nej, nej. Och det visar ju också det här precis att till syvende och sist så är det inte det
som avgör. Om vi tar honom som exempel.
Nej, men han är ett jätte... Och Ljubomir Vranjes, alltså... Har du spelet i dig så spelar storleken ingen roll. Men du behöver också sätta sitt sammanhang där de andra, det är det som är tjusningen med lagidrotten, där de ger dig rätt situation och sätter dig i ett läge där du faktiskt kan dra nytta av den du är. Och den andra delen med det här rätt så förutsägbara spelet då från våran egen sida, det var ju att vi visste alltid när avslutningen skulle komma. Vilket innebar också att vi blev inte överraskade när vi sköt, utan då visste vi att då kunde vi springa hem och försvara i tid så vi kunde stoppa mycket av motståndarnas kontringar. Så att Det var totalt genomtänkt.
Det fanns tydliga avtal. Ja,
väldigt tydliga avtal i gruppen vad som gällde. Och sen var det också den här totala liksom egentligen det totala avtalet till laget. Vi struntade ju om det var en spelare som gjorde 17 mål. Alltså det var ju jättekul för honom, men han förstod ju också att han hade inte gjort det om inte laget hade fungerat. Så att det var en sån ödmjukhet inför gruppen. Vi ville ju sätta rätt personer i rätt lägen. Det var det handlade om. Och var det någon som gjorde jättefantastiskt för alla? För det var ju alla seger. Och det gillade jag med den svenska inställningen som vi hade då. Alltså Bengt Johansson var så där underbart lyhörd. För att se hur kan jag hela tiden förbättra? Hur kan jag stärka gruppen? Hur kan jag bredda intressen och så? Så han tog ju med Etwas kultur in i handbollslandslaget. Och såg till även där att det inte bara blev idrottshallar och hotell. Och såg till att den här truppen också fick komma ut och se saker och ting och uppleva och göra sånt som inte hade med handbollen att göra.
Men om man nu tar, om nu målet var att klå den ryska björnen, för hur dominant, om vi bara målar upp den bilden då, hur dominanta var Sovjetunionen på den tiden?
Ja, jag skulle vilja säga att de var, alltså, de var outstanding. Sen hade de utmanats under östblockstiden också, ibland av DDR, ibland av Rumänien, men det var liksom Sovjetunionen som var nummer ett. Och det var ju det som var så häftigt, att målet som vi satte med Bengt Johansson från början när han tog över 88, det var ju att vi visste att vi hade ett OS 92, vi hade ett hemma-VM 1993 och vi byggde liksom åt det. Och VM 1990 var ett steg på vägen. Men det här gick ju så bra att det blev ett VM-guld redan 1990. Och det var ju så då att när det här svenska laget åkte ner till den turneringen, så var det ju absolut inte som ett favoritlag. Och det var ju inte så att de var där från alla tidningarna och följde det mästerskapet från början. Men plötsligt så började bitarna falla på plats. Och det arbetet som var gjort visade sig ge payoff liksom mycket tidigare än vad man hade trott från början.
Och det var det så att man kanske underskattar er också?
Jag glömmer aldrig Björn Jelsens enorma glädje efter det här VM-guldet när han, efter alla dessa år, och Björn, en av de mest extrema vinnarskallar jag har träffat, har liksom fått ta näsan när andra lag har stått och jublat, va? Och liksom nästan illustrerat att svenskarna var för dålig handled och för mycket mage. Men att se hans glädje när han fick gå med den här VM-bucklan framför de andra lagen och visa att vi hade allt det ni inte trodde vi hade. Jag var ju reserv på hemmaplan när det här VM:et började. Mm. Och fick ju komma dit tack vare att Johan Eklund fick näsan bruten. Så att jag var första reserv och var redo. Så att jag hade ju varit med i uppladdningarna innan VM-turneringen, men fick sen höra när resan gick ner att du får vänta på hemmaplan. Och för mig så blev ju Johans skada det som öppnade upp att jag fick komma och vara med. Annars hade jag inte fått uppleva det VM:et på det sättet. Och lyckligtvis blev det ju så att det var ju inte en allvarligare skada än att Johan kunde fortsätta att spela också, så att det var ju inte den enes bröd den andra stöd, utan det blev ju en win för mig att få vara med i det här. Och det i sin tur påverkade ju mig så tillvida att jag kände att när jag hade varit med sen också i OS 92 så var jag klar. Hade jag inte fått åka ner och vara med på det VM:et 1990, så hade jag fortsatt och spelat VM på hemmaplan i Sverige 1993.
92 då när ni spelar OS och tar silver.
Ja. Ja, alltså det var ju så att om vi var underdogs 1990 och vann, så var det ju så att 1992 så var det ju ingen som tvivlade på att det fanns kapacitet i det svenska handbollslandslaget. Och sen var där andra, alltså Spanien till exempel, hade ett fantastiskt lag inför OS 92 på hemmaplan, men klarade inte trycket. Frankrike var på uppgång. Sovjetunionen fanns ju inte kvar, utan nu hette det OSS. Oberoende staters samvälde. Och det var egentligen sista turneringen som gjordes av före detta Sovjetunionen innan det sen delades upp i fler länder. Men när vi kom till den finalen, vi gjorde en fin turnering, vi kom fram till OS-finalen, så kände vi att det här kan vi nog ta. Men där hade det OSS-laget lite mer än oss i den matchen och vann. Och det var en rätt så målsnål match, om jag kommer ihåg rätt så slutade det ungefär 22-19 eller något sånt här. Mats Olsson var fantastisk i vårt mål och var väl den som överlevererade, men resten av laget kom inte riktigt upp till den nivån man önskar att ha i en OS-final. Så att OSS vann rättvist. Men det var en enorm besvikelse för oss. För att vi kände ju att efter VM:et 90 så nu var vi där. Nu var vi i toppen och vi hade visat att vi kunde ta oss till finalen. Och sen för mig personligen så var också OS-turneringen annorlunda. För där var jag verkligen med och spelade alla matcherna. Och det innebar att också ur ett spelperspektiv så var jag verkligen med på planen också den här gången.
För du 90 så kom du in i turneringen, ja. När den väl hade börjat, ja. Och du spelade
fick inte spela, jag var ju ren reserv, ja. Där va. och få redo att hoppa in om det hände någonting ytterligare. Och det var ju så, efter Johans skada där så var det bara Per Carlén som spelade. Vi fått en skada till. Ja, då får du vara redo att gå in. Nu blev det så att Johan kunde komma tillbaka igen och då blev ju ingen speltid för mig naturligtvis. Men så är det ju, alltså på den här nivån. Och det är också det som jag tycker är lärorikt för alla, va? Att du sitter på bänken, men saker och ting är ofta bara en skada bort. Och man får alltid vara redo, man ska alltid vara redo för uppgiften, man ska vara tränad för det. Ibland får man spela, ibland inte. Så är det i elitidrotten. Och det är ju klart att jag jublade lika mycket som de andra. Jag hade varit med i hela uppladdningen, jag hade gjort alla landskamperna innan. Och jag kände väl med den där bitterheten att jag inte fick åka med ner direkt. Men det var ju bara sväljade. De andra var ju uttagna som bättre än mig just då. Och för mig har det varit så många gånger i livet att just det där någon gång, att det är ingen nackdel att bli petad ibland. För mig har det triggat ännu mer träning och att nu ska jag bevisa det. Och lite det här med att faktiskt nå de målen man har satt upp. Så att jag blev en bättre handbollsspelare och etablerade mig och fick min plats till OS 92.
Ja. Men 92 så, ja, oavsett det är på sommaren där, men du började spela i Paris.
Ja.
Och du avslutade din karriär i Lugi, ska man säga.
Ja, det var så att jag läste internationell ekonomi här i Lund och man fick inte så mycket hjälp när man idrottade på den tiden från universitetet. Jag vet faktiskt inte hur det är idag heller, men det var ju liksom så. Jaha, du ska iväg och spela handbollsturnering. Ja, då får du liksom ta en omtenta. Och ibland blev det så att även omtentan kolliderade med en handbollsresa. Ja, då får du ta den kursen nästa. Så för mig blev det att jag fick förlänga mina studier med ett år för att få ihop ekvationen. Och en viktig del i de här internationella ekonomstudierna, det var också utlandsstudier där vi var i Frankrike. Och då var det ju så att jag behövde komma ner dit. Och det var ju inte lätt att kombinera med spel i Lugi. Och vi skulle läsa på först i Marseille och sedan på École Supérieure de Commerce i Paris. Och det lyckades jag göra om med handbollen, så istället för att vara i Marseille så kunde jag läsa på Sorbonne på hösten och sedan läsa på École Supérieure de Commerce på våren. Men det gjorde också att jag letade ju handbollsklubb i Paris, för jag ville fortsätta spela. Och spelade då i en klubb som hette Pontault-Combault i Paris förorter. Men det var ju, jag åkte ju dit för studiernas skull och hade väl egentligen då också börjat planera för att nu är handbollstiden slut.
Om man bara gör en, för idag är det ju kanske lite annorlunda, men den franska ligan då, hur är den?
Alltså Frankrike är ju ett underbart handbollsland på det sättet att handbollen sitter väldigt djupt nere i skolsystemet. Och lite som när man jämför med Lund faktiskt, att här går de flesta igenom handboll på ett eller annat sätt under kortare eller längre tid. Samma i Frankrike generellt, många ungdomar spelar handboll. Det är en stor sport liksom på ungdomsnivå. Mm. Sen på den tiden så hade inte den franska handbollen ännu nått den nivå som den har idag. Men det var en bra första liga och en bra andra liga. Jag tror att de svenska lagen hade haft, ja, de allra bästa på då Drottare RK Lugi som vi var, hade nog kunnat vara med och slåss liksom i den övre delen av franska första ligan. Men tittade vi ner på den nivån jag spelade i division 1 motsvarande då i Frankrike, där var ju de svenska lagen liksom absolut på samma nivå. Sen kan man säga skillnaden var ju...
Jag tror detta var i andra ligan.
Precis, andra ligan är väl lätt att sätta uttrycka det på.
Och de spelar fortfarande där.
Ja, och samtidigt så skillnaden mellan Frankrike och Sverige då på den tiden var att man hade öppnat upp mycket mer i Frankrike då redan för utländska spelare och så här var, och börjat med en professionell handboll fanns ju redan på plats. Så att jag var ju professionell handbollsspelare när jag var där nere och pluggade. Men de flesta andra spelarna i mitt lag, det var bara handboll för dem. Anledningen till att jag kände att handbollskarriären var klar var att när jag åkte ner till Frankrike hade jag redan fått en trainee-tjänst på Gambro i Lund för att kunna få börja jobba då med njursjukvård och dialys. Så jag visste att jag hade min nästa del klar. Mm. Och då handlade det om att göra klart studierna. Och jag hade uppnått det jag trodde jag kunde uppnå som handbollsspelare. Och då blev det också rätt så naturligt, i en sån här värld som min har varit många gånger där du sätter upp mål, när du har nått dem så är du klar. Och då var nästa mål att liksom hitta ett bra jobb och komma in i näringslivet och förhoppningsvis kunna kombinera det med resor. Och det gjorde ju att jag kunde få komma och arbeta i Frankrike där jag sedan har arbetat i olika omgångar men ändå varit där i nästan 5 år totalt. Och också att jag genom Gambro och Getinge och Biogaia och Sensagen där jag är idag har fått en möjlighet att fortsätta och resa och se världen. Och det är ju klart att mycket av det går tillbaka till de resor och erfarenheter och den nyfikenhet som stimulerades och tändes när vi reste som handbollsspelare. Alltså jag är lika förtjust i handboll idag som jag var förr. Jag hinner inte ägna lika mycket tid åt det som förr. Men jag sitter i Lugis elitkommitté och jag är ungdomstränare i H43. Så att jag befinner mig i bägge de klubbarna i Lund som har varit där på ett eller annat sätt alltid i mitt liv. Sen hade jag också förmånen att vara med och sitta i organisationskommittén för handbolls-VM:et i Sverige 2011.
Mm. Med Jan Wifstrand?
Bland annat med Jan Wifstrand och Jörgen Holmqvist också från Lugi. Va? Och Kalle Lövmark var och jobbade direkt i den organisationen och många andra underbara människor.
Och Kalle Lövmark som då var vänsternia i
Lugis A-lag och även i Farmen såklart viktig spelare i Lug under många år. Så att där hade jag också ett engagemang i det VM:et som var väldigt roligt. Inte bara därför att det var liksom en handbolls- och publikmässig framgång men därför att vi arrangerade det på ett sånt sätt att det faktiskt var ett mästerskap där det gick att tjäna pengar. Mm. Och som drog in mycket pengar både till Svenska Handbollförbundet och också till de regioner som var med och arrangerade det. Mm. Och det är någonting som också visar hur viktigt det är att kombinera erfarenheten från näringslivet och den ideella erfarenheten när man gör den här typen av arrangemang.
Ja, och där kanske det går att lyfta in både och.
Där kan man lyfta in både och det gjorde ju Hans Westberg väldigt bra när han var ordförande för Svenska Handbollförbundet att han bröt ut och lät den här organisationen leva sitt eget liv. För den gjorde också egentligen la grunden för en stor del av den finansieringen som har gjort att Stefan Löfgren kunde anställas och så vidare och att man har kunnat bygga vidare på det.
Man har byggt det i bolag.
Ja, precis. Mycket, mycket smart av Hans Westberg att ta det upplägget faktiskt.
Ja, vad roligt. Tack så hemskt mycket Axel för den här pratstunden. Väldigt kul att få höra om det är ju allt ifrån liksom Linero till Skandinavium.
Ja, tack ska du ha.
Roligt.
Vi får se vad vi pratar om nästa gång.
Tack ska du ha.
Tack, hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.